Ja, men då är vi tillbaka.
Igen. Vi är tillbaka. Plötsligt händer det.
Ja, men för ett år sedan, eller för 2 år sedan hade det här ju känts som att vad hemskt var det, han rinner mycket vatten under broarna. Nu är det nästan tvärtom, att det var ju nyss.
Det var nyss. Det var väldigt nyss, men det känns ändå som att mycket vatten har runnit under broarna.
Ja, men det är ju intensiva tider vi lever i. Men vad har hänt hos dig sen sist?
Jag har inte hittat något mer. Så att...
Aj då.
Jag tror vi kan släppa den liksom, nya inriktningen på mitt liv, för tillfället i alla fall.
Ja, det var ju en liten cliffhanger. Vad skulle vara nästa fynd?
Nej, men jag har försökt tänka på om jag har fyndat något. Men jag har nog fyndat saker i en mer abstrakt mening. Fått ta emot saker, även om det inte har varit så konkret.
Nej.
Ja. Nej, men jag har...
Nej, men det... Men du har också fått hem sist, så var det ju All I Want For Christmas som var uppfyllde dina tankar.
Ja, exakt.
Nu är han hemma.
Han är hemma i ett skinn, eller vad det man kan säga, i ett stycke. Han har fortfarande skinn och han har inte bränt det.
Ja. Nej, vad fint.
Ja, det är väldigt fint. Sen har jag varit på retreat också.
Oh, härligt.
Den årliga 13-dagsretreaten.
Ja. Den tysta, eller är den blandad?
Men det är en så kallad semi-tyst retreat.
Mm.
Har du sett den marknadsföringen någon gång?
Nej.
Semi-tyst retreat.
Nej, den är... Men jag kan tänka att det har en lockelse för en del som känner att tyst retreat är lite väl.
Precis.
Semi-tyst. Ändå ett första...
Halvtyst.
Att doppa fötterna lite i det.
Ja. Nej, men vi har vi har ju som ett koncept vi har kört ganska många år nu, och då är vi tysta mellan 10 och 18 och pratar desto mer kvällen och morgonen och sover däremellan, så att, men det är en fin kombo, fin gemenskap.
Ja. Härligt. Jag såg ju någon bild för övrigt därifrån, det såg väldigt idylliskt ut.
Det var väldigt idylliskt, men väldigt kallt alltså.
Mm. Kylan har ju en tendens att se bra ut på bild.
Mm, det blir något crisp med det. Är det samma med ljudbilder? Blir det bra i kyla?
Nej, jag vet inte. Vi får se. Jag har ju berömt dig för din ljudkvalitet sist. Det var ju ändå, då tänker jag ändå inte att du satt i extrem kyla, utan i rumstempererat.
Jag sitter i rumstempererat, men utanför är minus 18, tror jag. Om det kan på något sätt skapa något.
Det jag tror absolut att det gör det. Nej, men du, vad roligt.
Ja.
Då ska vi kasta oss in i dagens avsnitt av
Absolut.
Mellan himmel och jord.
Absolut, ja. Det är dags.
Jag har ju tänkt en del på det här att den här podden, den är ju ändå någonting ganska unikt. För här sker ju ett möte över generationsgränser.
Ja, det kanske inte är så vanligt. Brukar det vara liksom samma decennium som folk är födda i poddar? Det kanske är det vanligaste.
Ja, men jag tänker att det generellt i samhället talas om att det finns en avsaknad av mötesplatser över generationsgränser. Och det här är ju ett lysande exempel på att de ändå finns. Så att det tänker jag ändå är en ingång som är värd att uppmärksamma och hylla.
Skulle man kunna säga att det är vår USP?
Ja, kanske. Kanske det. Vi tilltalar flera generationer på samma gång. Eller tilltalar, det har vi inte en aning om. Vi skjuter mot flera generationer.
Frågan är vilken generation som är himmel och vilken som är bord.
Mm, precis. Ja, men vi kan återkomma till det lite senare. Ska vi se om det har klarnat längs vägen här för dig.
Okej.
Men för jag har funderat en del på det här med generationer, och det är någonting som man i perioder så talas det mycket om olika generationer, och så får de namn och så klassificeras de och systematiseras de, och så kan man på det sättet genom sitt födelsår få reda på vem jag är, hur jag är, vad jag förväntas uppskatta, vad jag har svårt för och så vidare. Vad känner du inför sådana liksom systematiseringar och kategoriseringar utifrån ålder eller generationstillhörighet?
Ja, vilken bra fråga. Jag känner nog blandat. Alltså jag tycker ju generellt om systematiseringar, men sen så tycker jag heller inte om att låsa. Alltså det är väldigt blandat. Men blandat.
Då tänker jag att då ska jag göra så här att jag googlade på det här med olika generationer och kom till tidningen Allas. Det är typ en tidning som tror jag min mamma tror jag har några nummer av den liggande. Mycket korsord och mat tror jag att det är i den. Men de hade någon sån här sammanställning av olika generationer. Och då tänker jag, du är ju generation Y. Jag är generation X.
Mm-hmm.
Och då tänker jag att då ska jag läsa beskrivningen av generation Y här. Så får du säga om du känner igen dig i den här beskrivningen.
Mm, ska jag säga till efteråt eller ska jag säga ja och nej på påståenden? Eller hur funkar det?
Nej, jag läser det i sitt sammanhang och så får du ge en respons på helheten sen efter det här.
Mm.
Då står det så här att generation Y, det är det optimistiska och realistiska småsyskonet. Du når dem lättast på sociala medier, men trots deras inrutade liv så besitter de en omtanke och medkänsla olik tidigare mer individualistiska generationer. De bryr sig om sina medmänniskor och ingår gärna i globala gemenskaper där de kan uttrycka sin kreativa identitet.
Just det här är lite som horoskop. Man ska bara känna, ja, det här är positivt. Det var inte så problematiserande, men det finns beröringspunkter.
Ja, men det känns inte helt snett, eller? Känner du dig som ett realistiskt och optimistiskt småsyskon?
Ja, kanske inte så optimistiskt, men realistiskt? Nej, jag vet inte. Småsyskon är
känner
jag ju.
Känner du att du lever ett inrutat liv?
Nej, alltså fråga vem som helst som också är 32 år gammal om de har mer eller mindre saker på plats i sitt liv. Så inrutat är det långt ifrån inte, även om jag uppskattar inrutat.
Mm.
Men jag lever inte.
Det teoretiska liksom, av det.
Men sen så var det en sak där jag känner mig väldigt tveksam till. Och det är huruvida min generation är mindre individualistisk än då till exempel din.
Mm.
Ja, jag tänker att nästa generation kanske har det där lite mer. Men min känns hopplöst förlorad i individualismens hav.
Just det. Du är lite skeptisk till att gå till Allas som källa för generationsforskning.
Ja, det kan vara så att du borde ha triangulerat där. För att
det fanns ingen tid.
Nej,
det fanns ingen tid.
Förstår.
Men om jag då kastar mig över till min generation som är generation X då. Den som kom före den utpräglat individualistiska tidigen generationen. Så står det att det här är en generation som fick smeknamnet den ironiska generationen i svensk folkmun för att ironin och sarkasmen blev ett sätt för generation X att göra livet lite mer lättsamt och humoristiskt än den föregående mer seriösa babyboom-generationen. Generation X är en övergångsgeneration som växte upp under tider där förändring snarare var regel än undantag, vilket födde en generation av starka, självständiga och självgående individer med ett sinne för frihet och anpassning. Jag inser när jag läser den här nu att det är som att det är två hyllande texter av generationer som skjuter hårt mot generationen innan.
Ja, det är precis. Det är väl det. Det här är inte en text som skapar möten över generationsgränser, kanske.
Inte bakåt i alla fall.
Nej, precis.
Vi nöjer oss där med de texterna så, men just det här, den ironiska generationen, den är jag ju liksom född in i och känner mig hemma i, och jag har nog alltid känt att jag har kunnat identifiera det där som någon slags grundsyn i min livshållning.
Alltså jag har tänkt att ironi, förmågan att uppfatta ironi, att det är... Ibland tänker jag, alltså jag vet att en generation och kanske två är mer dragna åt det. Men ibland tänker jag, är det inte så att det finns en, jag vet inte om den personlighetstyp, men inte, som inte uppfattar ironi? Finns inte de absolut i din generation då?
Jo, verkligen.
Det gör de, du har sett dem.
Verkligen så, men de hör inte hemma där.
Just det.
Nej, men det är absolut, visst är det så. Det är ju säkert mer en personlighet. Men möjligtvis kanske att kulturen på något sätt skapar ett utrymme för de personligheterna i större utsträckning än vad den har gjort innan. Men jag tänker att ett av de främsta uttrycken för det här, det var ju Killinggänget som gjorde tv-serier som Nile City, Percy Tårar i manegen med Glenn Killing och så vidare. Och jag vet inte om det här är något som har gått dig förbi. Jag antar att du vet vilka de är, men jag såg ju det där. Jag bandade det där och jag memorerade nästan allt de gjorde. Jag kunde liksom sitta och titta i timmar och lära mig de här monologerna. Och sen så bestod umgänget med andra till stor del av att vi satt och reciterade olika fragment ur de här serierna. Liksom. Vi visste redan innan vad den andra skulle säga.
Oh.
Men det där var ju en... Det blev ju lite av en högtidsstund för mig här i mellandagarna när jag såg att det nu fanns en dokumentär i 3 avsnitt om Killinggänget som beskrev deras resa från då fram till nu, från början på 90-talet fram tills nu. Och jag satte mig för att titta på den där och blev ganska överrumplad i hur mycket av det som sades där som jag kunde se spår av i mig själv.
Mm-hmm.
För det var ju någon sån här liksom trip längs memory lane med olika sketcher, olika karaktärer så där jag liksom såg dem och så kunde jag har inte sett dem på 30 år, men jag kan fortfarande liksom, jag vet vad de ska säga. Och en del av det där kändes ju väldigt daterat och andra kändes ganska så här tidlöst. Men det som jag fastnade för, det var ju själva den här resan som beskrevs, där de beskrev sin resa och gav en inblick i vad var det egentligen som hände bakom kulisserna. Och Henrik Schyffert, är han bekant?
Jo, jag vet att han finns, men det är ingen jag har konsumerat särskilt mycket.
Han är ingen auktoritet.
Nej, det finns ingen. Nej. Det har aldrig funnits någon poster på väggen.
Nej, det har det inte gjort för mig heller. Men Schyffert har ändå varit en sån som har definierat ganska mycket, tänker jag, längs min uppväxt och på något sätt varit formativ och varit närvarande i det där. Och i den här dokumentären så gör de lite tillbakablickar och sådär. Och så pratar de bland annat om, det finns i en av serierna så finns den här låten av Foreigner med I Wanna Know What Love Is.
Mm.
Och så säger han med den här i bakgrunden någonting som jag fastnade för.
I wanna know what love is. Vill också veta vad kärlek är. Och det tog 10 år innan jag kom på vad det är. Kärlek är frånvaron av rädsla. Att du kan vara med någon och säga allt du känner och tycker och vara 100% dig själv och inte vara det minsta rädd att bli bortstött från den personen eller gruppen. Det är kärlek. En jättestor grej för mig var att jag inte ville bli bortstött av den här gruppen. Och att jag var väldigt rädd för att vara utanför det där. Det var en väldigt stark drivkraft för mig. Jag tror att det var anledningen till att vi fortsatte göra saker.
Och det är egentligen inte där jag tänker att jag ska stanna. Men det går liksom inte komma förbi det där ändå. Att det finns så mycket i vår samtid nu som liksom triggar rädslan. Och jag tänker att man kanske vare sig kan eller bör sträva efter att undvika rädslan. Att det faktiskt ibland är en legitim känsla. Men när rädslan är så svår att värja sig emot så kanske det där behovet av motkrafter blir ännu större. Att hitta att det behövs kärleksfulla gemenskaper. Att det behovet kanske aldrig har varit större än vad det är nu. Och det är kanske att rycka en text ur sitt sammanhang, men det har ju hänt förr så att säga. Men jag tänker att det han säger där, det är nästan att det skulle kunna vara en parafras på första Johannesbrevets ord från kapitel 4, att rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Till rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Och både i det som han säger och i det som står i den här bibeltexten, så beskrivs ju kärleken som en frånvaro av rädsla. Och hos mig så väcker det där massor av tankar, av längtan. Men också nästan också en rädsla för hur både ett enskilt och ett gemensamt liv kan se ut som liksom låter kärleken få besegra rädslan. Vad tänker du om den här relationen mellan kärlek och rädsla? Håller du med i det han säger, eller säger du att både Schiffert och Bibeln har fel? Är det en allmän, går det att använda det här som en allmän princip liksom? Fördriver alltid rädslan, eller kärleken rädslan.
Vi hade ju en predikoserie när vi arbetade i samma församling som handlade om rädslan. Så det finns ju jättemycket att säga om det, och jättemycket saker som vi har resonerat kring vad det gäller rädsla kontra kristen tro, och vad rädslan är för reaktion och vad den har för plats. Men jag tänker kanske specifikt på det här med rädslan att bli bortstött som motsats till kärlek. Jag har här under dagen fördjupat mig i texten om Zacchaeus. Lukas evangeliet 19. Berättelsen om den korta mannen som ville få tag på Jesus och gjorde det genom att klättra upp i ett träd. Det är ju en söndagsskoleklassiker. Den blir liksom lustig, det här när man klättrar upp på något och...
Enda gången man hör ordet psykomor.
Det skulle kunna bli, jag tror att det skulle kunna bli en ny sån här trendväxt som folk håller på med. Folk är trött på monstera. Ja. Vill du ha en psykomor-stickling? Ja, nej, men det finns jättemycket att säga om den texten. Men det jag blev så slagen av där var att just grejen med att Zacchaeus var kort. Troligen var han kortväxt, det som har kallats dvärg tidigare, men nu kallas, jag vet inte, patologisk kortväxthet kanske. Och vilket problem det var för honom, för att i liksom den judiska tron så fick man inte, om man skulle närma sig templet så fick man inte vara det. Kortväxt var liksom, du var utesluten från gudsfolket genom det. Och i den grekiska kulturen, den hellenistiska kulturen, så fanns uppfattningen om att den typen av liksom funktionsnedsättning, den berodde på brist i, ja, men någon andlig eller moralisk karaktärsbrist.
Det fanns någon liksom orsak-verkan koppling.
Exakt. Och det gjorde att Zacchaeus och hela hans familj var liksom utesluten från gemenskapen. Och det som hände när Jesus säger, jag kommer hem till dig, det är att han säger, du får vara med. Och att... att liksom inkludering är ett ganska stort perspektiv i evangelierna, av där Jesus hämtar hem folk som inte har fått vara med innan. Och så slutar texten med att han säger att också du är ett Abrahams barn. Alltså du tillhör Guds folket, även om det gamla förbundet säger att du inte fick vara med. Så nu får du vara med. Ja, men det tänkte jag på. Att det är ju djupt, djupt helande, det är försonande att bli delaktiggjord. Att inte bli bortstött trots att man har och bär på saker som uppfattas som att det inte hör hemma. Och det är vi hela tiden rädda för. Det är därför vi inte vågar säga hur det är och vilka vi är, och ibland vågar vi inte se det själva ens.
Nej, och jag tänker att det kanske är det som gör att det där tar tag i en, eller i mig idag, när jag ser den här dokumentären. För det är något väldigt naket i det där sättet att faktiskt beskriva det. För det Henrik Schiffert beskriver där, det är att han säger att, men det var ju jag som höll igång Killinggänget, för att alla andra hade ju sina egna karriärer. Jag var ju ingenting utan det här. Så sättet för mig att hålla mig själv flytande, det var att hela tiden vara den som höll igång och fixade och såg till att saker och ting blev av. För att jag var livrädd för att, vem är jag utan för den här gemenskapen? Så. Och det tänker jag är... Ja, det är en för stor fråga för att liksom helt reda ut nu, men jag tror att det finns någonting, precis som det du är inne på här också, att det är ju en enorm fråga som jag tror genomsyrar väldigt stora delar av våra liv och relationer.
Mm.
Ja, och grejen är, jag sa ju innan här att det är, jag ska inte säga så mycket om det här, och nu har jag gjort det ändå. Men jag skulle också vilja växla in mot ett annat spår, och någonstans så tänker jag ändå att det hänger ihop här. Förhoppningsvis, det får väl andra avgöra sen liksom. Men när jag satt och tittade på den här dokumentären så insåg jag också andra saker. Och en av de där sakerna, det är ju att det är ju en resa som beskrivs. Som rör sig från ironi till allvar. Från det som kan beskrivas som ganska meningslöst. Alltså de var tydliga med att deras initiala syfte, det var att skapa trams. Och att det ur det sen växte fram en längtan efter att göra någonting som betydde någonting, som bar på en mening. Och ironin och humorn liksom, den fanns ju kvar hos dem, men det blir också nästan så att humor omdefinieras med tiden. Och så gjorde de ju det som hette en film som hette Fyra nyanser av brunt, och så gjorde de fyra små filmer. En film om att göra någon illa, en film om manlig vänskap, en film om döden och en film om ensamhet. Och den där sista filmen om ensamhet, det är ju Torsk på Tallinn, som blev en ganska, levde ett ganska eget framgångsrikt liv som film. Och jag var en av de där som växte upp med Killinggänget och liksom Robert Gustafsson drack klorin och lekte med en iller och liksom, ja, det var så här.
Det var det du eller Robert liksom. Gustafsson som drack klorin och lekte med iller?
Det var Robert Gustafsson. Jag har aldrig utsatt mig för det. Jag ska säga att Robert Gustafsson gjorde det inte heller då. Ja, det har jag förstått.
Och ingen ska göra det heller, kan vi skicka med härifrån.
Nej, ingen ska göra det. Vi ska vara tydliga med det.
Illen i och för sig.
Ja, det får man göra. Man får leka med illrar. Det tycker jag ändå är okej. Nej, men jag hade ju sett det där, och sen så blev det som att jag följde också med. Och så, ja, men Killinggänget gör någonting nytt. Och så började man titta på det och så insåg man, ja, men det här är ju någonting annat. Och jag minns ett tillfälle när jag liksom insåg att jag tycker att det här är roligt, men det är som att skrattet lite grann fastnar i halsen och tårarna stiger i ögonen.
Mm.
För att de berörde någonting nytt. Liksom. Det fanns en botten i det som fortfarande på ett sätt var roligt, men det fanns ett djup i det som var någonting annat. Och någonstans i samma tid var väl det här att jag också såg Jim Carrey på bio i filmen The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Har du sett den?
Nej, jag har faktiskt inte. Det tror jag inte i alla fall. Alltså, det är mycket möjligt att den har spelats upp. Mycket av, alltså, Jim Carreys filmer känns som sånt som har gått liksom lite ovanför mig. Alltså, det är som sagt, det är en generation ovanför.
Det är så hög verkshöjd.
Jag inte sett den.
Nej, men den filmen är ju, då hade ju Jim Carrey gjort liksom Ace Ventura, han hade gjort han har gjort jättemycket så här tokroliga filmer med mycket miner och grejer. Och så helt plötsligt så gör han en seriös film. Och jag var och såg den på bio, och tycker det är en fantastisk film, men när jag kom ut från salongen där så stod det en grupp ungdomar, kommer jag ihåg. Och det var liksom sån slags gruppterapi. De var bara, jag fattar inte vad som hände. Alltså, han ska ju vara rolig liksom. Mm. De förstod ju ingenting av det där liksom. Och lite samma sak var det nästan med Killinggänget. Att från att ha gjort liksom bara så här tokroligt och full gas, så gjorde man någonting annat där. Och när jag ser den här dokumentären nu och hör det här, så inser jag att det de gjorde, det blev ju också på något sätt min resa. Att de lyckades på något sätt liksom, jag ska inte säga att de tog med mig på en resa, men de, i alla fall så synliggjorde de det som jag också i någon mån gick igenom. Att de liksom rörde sig från ironin mot allvaret, från det ytliga till det djupa. Och så på något sätt så kanske det där nästan legitimerade för mig att men kan de så kanske jag också kan, och bör göra det. Och det var nog också här någonstans som tron blev allt mer viktig, allt mer relevant för mig, och allt mer att den också blev den här källan för svaret på frågor som jag började fundera allt mer över.
Mm.
För visst hade jag med mig en tro, och visst hade jag viktiga erfarenheter i det. Men här någonstans var det som att det var en annan typ av frågor som började ställas, och jag började se på mitt liv och på världen på ett annat sätt och insåg att ja, men det fanns en klangbotten där som faktiskt hjälpte mig att förstå både mig själv och världen i större utsträckning. Och någonstans där i början på 2000-talet, jag tror att den kom, jag tror Fyra nyanser av brunt kom någonstans runt 2004-2005. Och jag har faktiskt inte letat upp det här, men jag tar det ur minnet, för jag kommer ihåg, den satte sig så väl, så att jag tror att jag fortfarande kommer ihåg den ordagrant. Mm. För Svenska kyrkan delade ut ett filmpris. Och då gav de det året till den här filmen Fyra nyanser av brunt. Och så sa de så här, att i sin frånvaro anas evangeliet som en ständigt närvarande möjlighet. Och jag fastnade ju så för den där beskrivningen, att i sin frånvaro, för det är en ganska mörk film liksom. Men ändå så anas evangeliet som en ständigt närvarande möjlighet. Och jag tyckte att på något sätt så beskrev det där hur jag också hade upplevt det och sett det. Att det fanns liksom en annan berättelse som på något sätt fanns sida vid sida där och ville bryta in. För i det här mötet med grubblerier och funderingar, och det ska ju sägas att visst, när jag grubblar och funderar så gör jag det i en ganska privilegierad tillvaro. Det är inte liksom, ja, det inser jag. Men även för mig som vars omständigheter där och då var liksom ganska goda på alla sätt och vis, så var det ändå som att det fanns någonting i det där spänningsfältet, att just evangeliet kunde anas som den här ständigt närvarande möjligheten. Och i mötet med den här rädslan som jag tänker är så svår att värja sig emot, och all världens osäkerhet, så är det ju fortfarande som jag uppfattar det. Att de här berättelserna om Jesus, berättelserna om psykomoren liksom, att de fortfarande har den där förmågan att väcka både tacksamheten men också nyfikenheten. Vad tänker du om den här beskrivningen och liksom den här berättelsen? Hur landar den in för någon som är född i generation Y? Även om du inte har Killinggänget kanske så tydligt. Finns det någonting här du känner igen?
Nej, men jag försöker tänka på vilka språk vi har för att formulera det som är svårt för oss. För det är någonstans, för det är det jag upplever att du uttrycker, att i gestaltningen av de här mörka ämnena, alltså när vi vågar börja närma oss dem konkret, gestalta dem, tala om dem, berätta om dem, måla dem på olika sätt, att där finns möjligheten att bjuda in alltså att evangeliet vill ha en plats där, typ.
Aha.
Och så tänker jag att för just vad det gäller humor, alltså historiskt har det ju nästan varit så, jag vet inte under hur många år, att humor har varit det enda sättet vi kan prata om det som är på allvar. Alltså att i samhällsdebatten så det bästa sättet man kan framföra en åsikt, driva opinion, är genom att skoja om det. Det bästa sättet att beskriva den allvarliga verkligheten är att närma sig det ironiskt, nästan så.
Mm.
Men idag vet jag inte,
tänker du det som en flykt eller som ett verktyg?
Nej, jag tänker nog det egentligen som ett verktyg. För jag vet inte vad det annars alternativet är. För jag tycker lite att vi är där idag. Alltså att, jag vet inte, vilket år var det här? Så 2004?
Ja. Någonstans 2004-2005 där, tror jag.
Ja. Världen har ju förändrats ganska mycket sedan dess. Det gör det ju hela tiden. Och i allt högre hastighet, kan jag tycka. Men när jag tittar på det som är humor idag, alltså det som produceras idag, så kan jag tycka att det har det har blivit ytligare, eller det har blivit banalare kanske. Att det är en liten spaning, att vi orkar inte riktigt med, alltså världen är så allvarlig ändå. Så att när vi vill ha roligt så orkar vi inte med att ta oss an svåra saker, för de hänger över oss hela tiden, typ så.
Just det.
Och det gör att också humorn, eller alltså att underhållningen på olika sätt trivialiseras, för att ja, men helt enkelt för att det är så att när jag ska koppla av så vill jag inte tänka på relations- och samhällsproblem, utan jag vill se någon halka på ett bananskal. Att det blir lite så igen.
Lite slapstick.
Ja, och att det tänker jag är en brist. Jag tänker att det är en brist när språket för att bearbeta eller kanske ta sig an de här stora frågorna från ett annat perspektiv, när det språket försvinner så tappar vi också något och måste hitta nya vägar. För det är ju inte det att vi inte har allvarliga ämnen som vi hela tiden bearbetar, men vi kanske behöver de här andra angreppspunkterna som humorn då. För att förstå att det finns en övergång mellan det som är ploj och på skoj och allvar, så att livet håller ihop.
Ja, men för det är väl det som jag tänker är risken i det här att man, och kanske det som jag också fastnade för i den här dokumentären, att det just är en resa som rör sig mellan två, vad som skulle kunna ses som ytterligheter, och att det kanske då blir resan som låter sig filosofiskt, men att resan blir själva poängen, att det inte är antingen humor eller djupt allvar, utan att det finns en spelplan däremellan. Det finns en slags rörelse mellan det där.
Mm.
För att jag tänker ytterligheten är precis det du beskriver, att det finns så mycket runt omkring oss som är tungt och allvarligt, så att om vi måste förhålla oss till det på ena sättet så orkar vi liksom inte, då vill vi röra oss så långt vi kan åt andra hållet för att få kontrasten till det.
Ja, men vet du vad jag tittar på för underhållning när jag vill bli underhållen idag? Det kanske jag alltid har gjort. Nej, men det är ju så. Vad sa du?
Mr. Bean. Så.
Nej, där är jag inte än. Men det är ju typ så här, hundar som gör roliga saker i 30 sekunder på Instagram. Det är ju inte superkomplext.
Jag bara pumpar in lite syre i en dyster värld. Liksom, så.
Ja. Eller jag tänker att det är någonting. Sen är det ju så i allmänhet att liksom all form av budskap, underhållning, vad det än är som vi ska ta emot, att det ska vara lätt och enkelt, tillgängligt och förpackat. Men ja.
Nej, och i det här, för det ledde väl mig också till just den här funderingen, när jag tittar på mitt eget liv så kan jag också fundera på om jag själv har gjort den här resan och kan längta lite grann tillbaka. Men från, det är väl naturligt att där i början på 90-talet så var jag liksom, eller mitten på 90-talet så var jag 20. Och allt var roligt och det fanns liksom en ironisk touch i allting. Jag kan ju också se att både jag, men kanske också det sammanhang som jag är en del av med kyrkan, att vi ibland också har rört oss så mycket åt allvarssidan att jag kan ibland längta efter att vi skulle kanske också behöva någonting av det lättsamma. Jag inser hur ofta jag kommer tillbaka i liksom tunga resonemang och ja, vad vet man? Och man vänder och vrider och funderar. Att det skulle kunna få leva sida vid sida med dels kanske hundar som gör roliga saker i 30 sekunder, men också att inte behöva balansera mellan ytterligheterna. Att å ena sidan är supertungt och svårt och jobbigt, och så nästa så är det liksom bara glatt och enkla skratt, utan att det kan få finnas ett liv däremellan där de här kan få liksom mötas och ge liv åt varandra. För jag tänker att visst, det är jätteallvarligt att det finns jätteallvarliga aspekter av vår kyrka och vad det är att tro och följa Jesus och så vidare. Men det finns också någonting som är väldigt livsbejakande och liksom lättsamt.
Utforskande, ja. Nyfiket. Ja.
Precis. Ja, men jag, en spaning där, och vi får väl fortsätta och utforska det där. Och tills nästa gång vi hörs så tänker jag att jag ska skicka över några fina klipp med Killinggänget till dig som du kan blanda ut dina hundklipp med.
Ja, då får du ju arbeta. Nu vet jag inte om det stod i allas generalisering av min generation, men du får ju klippa ner det så att det är max 30 sekunder långt. Kan du göra det?
Absolut. Går det? Ja, jag ska göra det.
Ja, det Det är faktiskt oroväckande, tycker jag. Det är ofta jag du vet, man får klipp skickade till sig. Jag orkar liksom 15 sekunder. Eller Anders håller upp något som bara, det här är bra. Och så liksom efter 20 sekunder börjar jag skruva på mig.
Ja. Nej, du behöver mer långsam humor. Jag ska förse dig. Ja.
Det du inte får göra, det är att du får absolut inte lägga in en text där det står, vad är det brukar stå? Wait until the end eller någonting. Så tänker man, okej, okay, ja, men jag ska ändå hålla ut. Och så kommer man dit och bara,
man bygger
absolut
upp
mycket
förväntningar. Nej. Ja, vi återkommer.
Absolut.
Ja, men då ska vi kasta oss ut i ett helt nytt segment här i Mellan himmel och bord.
Mm-hmm.
Mm, obekant för dig, bekant för mig.
Okej.
Okay.
Är det från 70-talet?
Nej, det är helt nyskapat. Jag har skapat det i morse. Det heter Kontextkaos.
Okej.
Okay. Och det är det är helt enkelt en tävling där du ska samla poäng. Och det kommer gå till så här att jag kommer att läsa en eller kanske ett par meningar som någon har sagt i något sammanhang. Du ska försöka lista ut var det här kommer ifrån och vad det handlar om. Och om du sätter meningen rakt av så där, ja men det här är det här och det är rätt, då får du 3 poäng.
Mm-hmm.
Känner du att det är för svårt, då kan jag på 2 poäng säga i vilket forum är det här sagt eller skrivet och på vilken avdelning. Så till exempel det är på sportsidorna på Expressen skulle det kunna vara.
På vilken avdelning tänkte jag, vilket kontor? Statsförvaltningen.
Ja, på hjärtintensiven sa någon det här. Och på 1 poäng så säger jag vem det är som har sagt det. Och då är din uppgift då att säga, ja men då handlar det om det här. Sen finns det ett annat
Jaha!
Sätt. Ja, är du med?
Ja, jag tänkte helt tvärtom. Jag tänkte jag säger och får poäng. Men det är någon form av så här, på spåret kronologi. Jag kan sänka ambitionsnivån eller höja
den. Exakt, och få mer ledtrådar längs vägen då. Det finns också, släng in en frestelse här då. Det finns ett sätt att få 3 poäng som du kan göra på ett helt annat sätt. Det är att du kan också bestämma dig för att säga så här. Nej, men det här vet jag vad det är, kan du säga. Och så säger du, ja men det här är den här personen som sa det här i det här forumet gällande detta. Och om det låter så trovärdigt att det är ett bättre alternativ än originalet, då får du 3 poäng. Alltså du kan helt enkelt skapa någonting. Men då måste det vara trovärdigt.
Okej, men vem avgör det då?
Det avgör jag.
Ja. Det är inga andra i rummet, nej.
Nej. Så här på 100 mils avstånd så tar jag på mig den rollen. Då börjar vi med ett första citat. Det ser inte ut att bli så mycket mer stök nu.
Ja, det här är enkelt tycker jag.
Ja.
Vänta nu här. Nu ska jag be om ledtråd då. Nej, jag vill inte ha någon ledtråd.
Nej, om du vet vad det är så kan du säga det. Eller tror dig veta.
Ja, nej men jag tycker att det har varit, alltså det senaste året kanske, så tycker jag att ordet stökigt har liksom ätit sig in i väderterminologin på ett sätt som det inte alls har varit innan.
Mm.
Alltså stökigt, det betyder ju det är rörigt runt omkring mig praktiskt, det är mycket disk eller möjligen högljutt. Men nu kan man säga stökigt om regn och snö också, så det här är väderleksprognosen där de riktar in sig på nästa veckas väder, att det är stökigt nu, det kommer bli bättre.
Mm. Facit på det då? Det är 3 poäng. Det är meteorologen Lasse Rydqvist i dagens Aftonbladet som säger det.
Ja, är det 3 poäng då?
Ja, det tycker jag är 3 poäng. Ja, reglerna växer ju fram parallellt med att vi kör. Men jag tycker att det är 3 poäng. Ja, men du sätter ju... Ja, det är helt okej att du inte kan säga vilken meteorolog var det som sa det här. Men du kopplar vad det handlar om.
Ja, men vad tycker du om begreppsförvirringen? Eller håller du med i min spaning?
Ja, men jag har inte tänkt på det så mycket, för jag tänker att oftast framgår ju kontexten. I det här fallet så klickade jag mig in på en rubrik, så här blir vädret, typ. Så då...
Ja, nej, jag menar inte så, utan jag menar att jag tror att det är på Meteorologhögskolan som någon för 2 år sedan har introducerat begreppet väder. Kan också vara stökigt.
Ja.
Nej, jag vet inte. Sånt tänker jag på mycket.
Ja. Nej, men det är, vi får göra en omröstning på det. Nej, men jag är imponerad på första. Jag tänker att det här är en svår tävling. Men vi kastar oss på mening nummer 2. Det kändes lite som om jag kraschade en bröllopsfest.
Kan det ha varit Jesus när han förvandlade vatten till vin? Nej, det var tvärtom. Det kändes lite som jag kraschade en bröllopsfest. Vad signalerar det då? Kraschade en bröllopsfest. Nej, men jag behöver en ledtråd. Jag tar en 3 här. Eller vänta, hur blir det här nu då?
En 3 får du ingen ledtråd på. Då får du inte mer. Men 2 kan du få. Då kan jag säga vad det är skrivet.
Det är skrivet, ja.
Ja, okay. Det här står skrivet i tidningen Dagen. Och i en intervju i tidningen Dagen.
Nej, det får jag med en 1 också.
Och den som intervjuas är Maria Kyschen. Jag vet inte om det blir mycket enklare.
Fråga lyssnarna. Maria Kyschen, det är ingen särskilt frekvent Dagen-kändis.
Nej, kanske inte. Men ändå inte helt obekant, tänker jag. Men,
är det hon som är nominerad som kyrkoledare för Equmeniakyrkan?
Absolut inte.
Nej, okej. Tips annars.
Men finns lite i pilgrimssammanhang och sådär. Har gjort en och annan.
Alltså tidningen på, eller vandringen?
Tidningen. Gjort ett och annat besök på Bjärka Säby. Så.
Aha, var är det kopplat till konflikten på Bjärka? Eller konflikten, men eller vad var problemet?
Nej, det är ju det som du ska avgöra här nu då, vad det gäller. Men det är en svår...
Nej, men jag gissar att... vad ska vi dra till med? Det är någon sammanhang hon har känt att hon inte har varit särskilt uppskattad när hon har klivit in på något som har varit good vibes och sen har stämningen dött när hon har kommit in då. Kan det vara praise party?
Ja, men du får 1 poäng här, för det var egentligen hennes erfarenhet av att komma till tro för 20 år sedan i vuxen ålder. Och komma in i kyrkan. Att hon kom in och upplevde att här är ett sammanhang som pågick gott innan jag kom dit. Och så sa hon så här att det känns som att de var mer intresserade av min omvändelse. Inte av mig, vilket gjorde mig häpen och lite ledsen.
Ja, just det. Den rubriken såg jag faktiskt. Mm. Jag förstår. Ja, den borde jag läst då.
Ja, men du får ändå 1 poäng för att jag tycker att du listar dig ändå fram till vad den handlar om.
Essensen är det i alla fall.
Ja, precis. Ja, men då kommer mening nummer 3 här då.
Mm.
Det blir som förr i tiden när de största talangerna fick bege sig till centrala Europa för ordentlig utbildning och slippa försmäkta i en nordlig avkrok.
Mm. Det här är ju sportavdelningen, tycker jag det låter så. Nej, men det handlar väl om fotboll på hög nivå, skulle jag gissa. Och kanske sagt utifrån att, jag vet inte, går det dåligt ekonomiskt för allsvenskan kanske?
Det finns en och annan det går dåligt ekonomiskt för nu. I dessa tider.
Precis. Nej, men jag tar nog ändå en ledtråd där.
Mm. Då, på 2-poängsnivån så kan du då få reda på att det här är en text som är skriven på Expressens kultursida.
Jaha.
Mm.
Okej, okay. Då är det ju inte fotboll. Försmäkta. Vem säger så? Nå.
Du kan ju få en poäng då... här så berättar jag vem som har sagt det. Och lite,
ja, tack.
Ja. Då är detta sagt av en som heter Jonas Valfridsson som är tonsättare. Och det kan jag ändå ge dig en viss ledtråd.
Vad heter han som har Skansen? Det är inte han.
Jonas Wahlström.
Vad heter han som har Skansen?
Jonas Wahlström.
Men är det samma?
Det är inte samma. Det här är Valfridsson. En annan. Ah. Annars samma.
Det hade varit ett väldigt otippat talande av Skansen Jonas. Han säger om sina djur. Nej, men jag vet faktiskt inte vem. Jag vet fortfarande inte vem som är vem. Men här behöver jag hjälp igen.
Ja. Nej, men du har egentligen fått all hjälp du kan få här nu. Det är lite otydliga regler med den här tävlingen. Jag känner det nu. Jag sa ju att jag skapade den i morse. Det kändes toppen där. Nej, men då är ju detta en tonsättare då som skriver om att Kungliga Musikhögskolan har fått massa sparkrav, och då ser han en generell minskning på kultur i samhället i stort. Är det något du märker av uppe i dina nordliga avkrokar? Det var det jag tyckte var ändå en... Känner du att du försmäktar i en nordlig avkrok?
Nej, jag vet inte.
Det är så vi tänker på det i Småland här. Stina, hon flyttade till Norrland och försmäktar.
Nej, det finns inte i någon dagboksanteckning än så länge. Men nu kanske jag får ett språk för någonting. Nej, men det är ju ett faktum att kulturbudgeten har stramats upp rejält. Som mycket annan budget, men... det kan jag förstå att den oron finns. Jag tror att det är viktigt att finansiera kultur. Sen så kan man fundera på vem och vad och sådär. Men jag förstår hans kritik och kan själv känna mig orolig för försmäktning ibland.
Precis. Men du, vi kastar oss ut. Vi drar på här nu några rubriker till, eller meningar till då.
Men jag, bara för att förtydliga så att jag förstår vad det är jag gör. Du läser och vad är det? Jag ska säga vem som har sagt det och i vilken kontext.
Ja, precis.
Typ.
Du ska säga, det här handlar om detta.
Ja.
Ja.
Det är ungefär så jag förstått det.
Ja. Den här är lite bred. Det kan bli fel, men det kan också bli rätt, vilket vi har sett tidigare. Vad handlar det här om?
Det skulle kunna vara Lars Gunnar Jonsson på Svenska Alliansmissionen, eller?
Är det...
En positiv, pragmatisk inställning. Hitta lösningar är det mesta, men ja, finns på bägge sidor.
Ja.
Han är lätt att jobba med på så vis.
Ja. Är det... låser du in ditt svar? På att här har vi att göra med Lars Gunnar Jonsson. Vad är det han säger om i så fall?
Ja, just det. Vill du citera igen?
Det kan bli fel, men det kan också bli rätt, vilket vi har sett tidigare.
Det kan också vara Andreas Joakimsson.
Mm.
Investering på Gullbrannagården.
Just det. Ska vi låsa in det? Det här är Andreas Joakimsson som säger om...
Det kan vara Andreas Joakimsson i dialog med Lars Gunnar Jonsson på... kafferasten angående Gullbrannagården. Det tar vi.
Ja. Ja, det är snubblande nära. Men det här är Rune Vedalén i Ekumeniakyrkan som säger det här om valet av ny kyrkoledare. De ska ju välja ny ledare som du redan varit inne på. Du har ju redan varit inne och känt lite på det området där. Ja, jag ska överväga om det var ett bättre alternativ du kom med där.
Vad är det första du tänker på när du tänker på Rune Vedalén?
Skägg. Och värmländska.
Kommer du ihåg Instagramkontot Evert Taube som teolog?
Ja, det.
Ja, det var ju lite som Gunde Svan som indian. Alltså det var olika kändisar som man gjorde skojrim om. Och där minns jag att det var något kul om Rune Vedalén. Rune Vedalén som Stefan Löfven.
Just det. Ja.
Ja, det tänker jag på.
Där har vi det. Två snabba. Som avslut här. Yeah. Mina ögon är tacksamma, men min självbild är sargad. Vem kan ha sagt det?
skulle jag kunna ha sagt.
Mm.
I perioder i livet. Men det har jag inte gjort. Mina ögon är tacksamma. Det här är ju någon... med lite känsla för språk. Någon litterär. Nej, men jag behöver ledtråd för att...
Två poäng.
Det var inte lika lätt som...
Ja, men då kan du få reda på att det här är en krönikör i DN.
Ja, då är det väl kanske... En krönikör, är det Alex Schulman?
Ska vi låsa in det?
Ja, men han säger det om jag vet inte vad.
Nej.
Han säger det om... Nej, jag vet inte. Jag behöver nog kanske någon ledtråd till om det ska gå.
Du får svaret här nu då. Det här är Fredrik Strage. Är du bekant med honom? Musikkrönikör. Han har fått skaffa okreddiga progressiva glasögon. Och då säger han att jag nu har progressiva glas betyder inte att jag är orderförkalkad. Men det är ändå ett steg i fel riktning.
Jag tror att han gör sitt talesperson för många.
Ja, jag tror också det. Att han tyckte att det kändes som ett nederlag där.
Jag trodde väldigt länge att progressiva glas var sådana som när man gick ut blev det solglasögon. Du vet, sådana som förvandlas.
Ja, just det. Precis. Ja, som mörknar.
Men det är något annat.
Det är något annat. Jag har själv progressiva glas, men jag är dålig på att använda dem. Du får en sista här nu då. Och då säger vi så här. Ja, men rama in området här så får du poäng. Meningen är följande. Han är extremist och det är ju älskvärt. I vilket sammanhang är extremism älskvärd?
Jag tänker inget sammanhang, men då kanske jag tänker fel. Det är ju någon jag inte håller med då. Någon på någon annan.
Han är extremist, men det är älskvärt. Nej, det är för svårt.
Nej, men säg så här då. Du får säga kategori. Sätter du kategorin så får du poäng. 3 poäng om du sätter kategorin. Alltså är det inom vilket område gäller det?
Ja, men då drar jag till med matlagning. Kan man vara extremism inom matlagning?
Ska vi låsa den där?
Ja, jag skjuter vilt. Men det gör ju extremister med ibland. Ja. Så att, kör på det.
Ja, men det är tyvärr fel. Men det hade varit kul att fundera på hur det såg ut. Den extremistiska matlagningen som är älskvärd. Men det här är en beskrivning av Erik Niva då, i Aftonbladet om Tottenhams nya tränare, Ange Postecoglou. Fantastisk. Som har en idé att spela på den i alla lägen. Så det är det som avses.
Okej, skulle du hålla med?
Absolut. Både om att han är extremist och att det är älskvärt. Det är fantastiskt. Det har aldrig varit så härligt att vara Tottenham supporter. I alla fall, jag har ju inte varit det så länge. Men under mina 6 år så har det aldrig varit så härligt som det är nu.
Vad tror du om hans matlagning?
Jag tror han är extremist där också. Nej, men bra. Imponerande då tycker jag i flera rubriker i alla fall. Att du ändå kunde lista ut vad det var det handlade om. Kul att du var med.
Ja, tack så mycket. Jag känner väl att stark inledning, svagt avslut.
Ja, stark idé, tveksamt format. Men,
det får andra utvärdera.
Ja.
Jag läste en debattartikel i tidningen Dagen förra veckan. Det kanske du också gjorde.
Det gjorde jag. Sen är frågan om det är samma. Det kommer klarna.
Ja, den här var skriven av en ung kvinna. Hon hette Emmy. Och det hon egentligen gjorde i sin text var att hon vädjade om att få konkreta exempel på hur en kristen livsstil ser ut.
Mm.
Läste du den, eller?
Nej, inte med någon större uppmärksamhet i så fall, tror jag inte. Nej, jag tror inte jag har läst den.
Nej, det går ju att göra i efterhand, för jag kommer inte göra den rättvisa helt och hållet nu. Men jag googlade i alla fall henne och jag såg sen att hon hade nyligen kommit till tro. Alltså hon hade ingen relation till kristen tro sedan innan. Och ja, det vet vi ju att det innebär att hon, men om hon hade kommit till tro typ förra året och nu skrev hon en debattartikel här i dagen och hon... Så det är ju alltid, hela livet formar man sin tro, men de första åren kanske än mer.
Mm.
Och hon höll på då att fundera på, vad innebär min tro och vad får den för implikationer? Och så fann hon att det är jättesvårt att hitta svar på frågan hur en kristen egentligen lever. Och så skriver hon i den här artikeln om hur hon följer övertygat troende på Instagram. Alltså jag tror att hon följde någon menonit. Kan hon ha gjort det? Finns det sådana fortfarande? Det gör det kanske.
Absolut.
De finns fortfarande.
Jag vet inte om det finns så många svenska menoniter som lablar sig som det.
Nej, och jag tror att det var en amerikan som hon följde. Ja. Och så följde hon en ortodox jude också, just tror jag.
Mm.
Och det som var grejen med att hon följde de här, det var att hon såg att liksom allt i... Man kunde se på deras klädsel, man kunde se på deras val av arbete, hur deras yrkesliv, privatliv formade sig. Allt det signalerade något tydligt om deras livsåskådning.
Mm.
Och hon brottades med frågan om det finns någon som kan berätta hur ett kristet levnadsideal ser ut idag. Alltså, om man ska förenkla, liksom, om man skulle lägga ut det på Instagram, hur skulle det se ut? Och när jag skrev min C-uppsats så var det ju egentligen den här frågan som jag fördjupade mig i. Inte hur ser ett kristet liv ut på Instagram, men... jag är fortfarande intresserad av de här frågorna. Så när jag skrev min C-uppsats så... För vissa blir det ju avsmak och för vissa blir det mer smak när man skriver C-uppsats. Jag tror att det är de två riktningarna det kan gå i. Känner du igen det?
Ja men verkligen.
Ja, vad blev det för dig?
Ja, men för mig var det mer smak. C-uppsats var lite mer... Jag skrev en B-uppsats som var väldigt mycket mer smak. C-uppsatsen var lite mer så här... Jag jobbade heltid parallellt och det skulle göras. Liksom. Så den,
ja, det kanske inte... Det var inte förutsättningar som gav mer smak, kanske.
Nej, lite så. Det blir en
sätt. Man kanske inte ska dela in saker i, ge det mer smak eller avsmak. Man kanske ska tänka också, det finns något där mittemellan.
Ja, det fanns, jag tänker det var någonstans mittemellan där. Men jag är med
det finns på... inte alltid i min bok. Jag brukar ju fråga, hur bra är det på en skala 1-2?
Ja, det är, och gärna jämna tal också.
Absolut, det är 1 eller 2. Binaritet. Ja, nej men den här uppsatsen som jag skrev då, som gav mer smak, den handlade ju om frågan om hur den yngre generationen ser på frågor om kristen tro och livsstil.
Ja.
Och mitt intresse kanske egentligen inte handlar enbart om yngre. Men nu var det så att jag skrev min uppsats om det, för att man ska alltid smalna av den på något sätt. Sen är det ju dessutom så, du vet, i kyrkan är man ju ung. Längre där än någon annanstans. Har du upplevt det?
Ja, verkligen. Det är ju generöst på det sättet.
Väldigt generöst.
Ja, jag kan fortfarande vara i sammanhang där jag betraktas som en av de unga. Liksom. Jag är ändå 47.
Det är både sorgligt och roligt. På gudstjänsten i söndags så var det så. Det var förbön för alla generationer. Alla olika grupper skulle komma fram på estraden i kyrksalen. Och jag ingick ju inte i den absolut yngsta gruppen, som alltså var barn som bars fram.
Men sen?
Jag hörde till gruppen av ungdomar.
Ja, det...
Jag fyller ju alltså 33 år.
Ja.
Vet du vad jag kom på angående att jag fyller 33 år? Kommer du ihåg när jag fyllde 30 i podden?
Mm.
Ja, det är ju inte... Ja, jag ska påminna dig, vi pratade då om att det var ju så gammal Jesus var när han slog igenom.
Just det.
Och så pratade vi om så här, hur blir de närmsta 3 åren? Det är ju så här, den tiden Jesus var aktiv förväntas bli intensivt och så.
Ja. Det är en, precis vad, hur länge du ska ta rygg så att säga nu.
Ja, precis. Jag hoppas ju att jag får fler år på jorden än vad Jesus fick.
Det tänker jag också. Också det, förhållandevis aktiva år, tänker jag. Jag hoppas att du får några fler.
Ja, men visst är det något?
Han är väl inte särskilt inaktiv.
Nej, han är väldigt aktiv nu. Men det är ändå också, det är något stort att inse att jag är lika gammal nu som när Jesus dog för världens synder.
Ja.
Det obligerar.
Ja.
Ja. Jag vet inte. Men lite, jag vet inte. Det är något i alla fall man känner.
Jag förstår. Är det så?
Ja. Någon identifikation. Jag tror inte. Någon identifikation, absolut. Men oavsett vad jag ska göra året jag fyller 33, så finns det ju den här frågan som kvarstår om inte bara hur tror en kristen, utan hur lever en kristen?
Mm.
Alltså finns det, eller kan man, eller bör man ens säga generella saker kring hur en kristen ska leva? Alltså finns det några regler kvar för ett liv tillhörande Bibelns Gud när det nya förbundet träder in? När jag säger regel, vad klingar det ordet för dig? Vad tänker du?
Det klingar dubbelt på det sättet att jag kan ju tycka om regler i betydelsen rytm, alltså någon slags rytm eller som en klosterregel som innefattar någon slags stabilitet och kontinuitet. Så. Samtidigt så finns det väl en annan sida av mig som känner tvärtom för regel, som är liksom paragrafrytteri liksom, som blir en fråga om nästan juridisk innanför utan med millimeter rättvisa som inte har samma, som inte väcker samma lust i mig.
Nej. Jag tror inte att alla skulle säga att klosterregler väcker lust i dem. Att det är liksom...
Nej, men jag tänker ändå att det finns någonting i det som ändå består av att det inte är någonting som, visst, det är någonting yttre, men det är också någonting jag i alla fall förhoppningsvis då själv går in under utifrån en längtan att inordna mitt liv under det här, mer än att det är någon annan som står och låter bilan falla.
Jag tänker nog lite som dig. Jag tänker att regel har med regelbundenhet att göra. Alltså, och då också med rutiner. Rutiner är ju också ett sånt där ord som vissa tycker klingar torrt. Ja. Och andra tycker klingar tryggt. Hej Ludde, du är med. Jag tror att du får gå ut till matlagaren igen. Ursäkta mig. Tack. Ludde gillar rutiner. Vår hund.
att dyka upp nu när klockan slår.
Så här är det ju, klockan 17 så är det dags för mat och det behöver ju börja informeras om i god tid. För senast 17 ska den stå på bordet, alltså hans mat, inte min.
Nej, men
jag tänker att det är så, precis som för Ludde, att hans rutiner gällande, han har ju en sån klocka, han vet precis när han ska få mat och det är ju det som upprätthåller livet. Att rutinerna på något sätt är väggar, golvar och pelare i det hus som livet kan liknas vid. Så jag måste ändå säga att för mig, min inställning till rutiner och regelbundenhet och kanske också regler, det är att jag tror att jag behöver dem för att upprätthålla livet.
Mm.
Och tittar man då på Bibelns texter så är det ju en avgörande skillnad i gamla och nya testamentet. Det är ju synen på Guds lag och också på den helige ande. Alltså, du vet, under den första pingsten när lärjungarna tar emot den helige ande, då är det ju egentligen inte pingsten de har samlats för. Den fanns ju inte då, utan det var ju som en överraskning det som hände då, utan de hade ju samlats för att... Det var en bonus, precis. Och de hade ju samlats egentligen för att fira något som alla, alltså som judarna var vana att fira, Shavuot. Alltså den här högtiden som bland annat påminde folket om att Mose hade fått ta emot 10 Guds bud.
Mm.
De var där för att fira lagen. Och så får de ta emot anden då. I mina, jag vet inte varför de har placerat den där. I mina föräldrars, de har ett rum där det står några bokhyllor och en frysbox. Alltså så klassiskt förrådsrum. Och ovanför frysboxen så står 10 Guds bud. Jag vet inte. Signalvärdet är det, men någonstans ska de hänga. Det innebär att ofta, jag tänker ofta på 10 Guds bud när jag ska hämta frysta bär.
Ja, just det. Det kanske är det som jag tar.
Kan du dem på rak arm?
Bären eller buren? Nej, det ja. Skulle jag nog inte kunna. Nej, det är inte... Skulle jag väl kunna liksom nysta mig fram till dem till slut, men nej.
Nej, och jag tror att tidigare när man konfirmerades så skulle man kunna dem utan till. Apropå regler, liksom hur viktigt det är för oss med det här att kunna veta så här är det och det här ska jag förhålla mig till. Eller är det bara något som finns som väggdekor ovanför bärförvaringen?
Ja.
Nej, men min bibelläsningsplan ledde mig alldeles nyligen, eller ja, min bibelläsningsplan kanske inte, det var väl Gud, eller vad det nu är som leder den in i texten.
I samverkan. Jag vet inte,
I samverkan. Guds samverkan med min bibelläsningsplan ledde mig alldeles nyligen till det textsammanhang i Bibeln där det utlovas att Guds folk ska få ett nytt hjärta. Och där det står också om att lagen ska vara skriven i deras hjärtan.
Mm.
Alltså att Guds att göra Guds vilja, att det primärt inte ska utgå från att få information om vad som är gott och rent. För det var ju egentligen det Mose fick. Han fick info. Det här är ett gott och rent liv. Exakt.
Inte kött.
Nej, precis. Nu kan man laga mat på sten. Det är många som kör sånt. Bakugn. Baksten i ugnen. Ja, jag tycker det är omständigt. Jag gillar inte det. Nej, men att det handlar inte om information då, utan det handlar om transformation. Alltså att från insidan så leds jag i rätt riktning. Mm. Då kan man tänka så, räcker inte det? Är inte det budskapet till varje troende idag? Är det inte det man ska säga till Emmy Stjärnblad som har skrivit den här debattartikeln? Att lyssna på anden. Idag är det så att anden leder dig till det som är gott och rent. Det finns inga generella levnadsregler för kristen tro. Utan det finns en levande person som lever i ditt inre. Räcker inte det?
Mm.
Jag kan se skillnad. Man är ju, alltså nu, vår din och min inställning till det här regelbundna är ju kanske också, den var ganska lik din och min, kändes det som.
Ja, men det tror jag.
Jag kan se en skillnad, alltså hur jag och min man förhåller oss till det regelbundna. Ibland har jag tänkt att det kanske handlar i grunden om hur mycket vi litar på vår karaktär. Och att jag litar lite mindre på min karaktär än vad han gör. Alltså än vad han litar på sin karaktär, inte min. Får fråga honom hur mycket han litar på min karaktär. Det är, ja. Ett exempel på det här då, det är att när jag flyttade till Bankeryd så... Ja, källsortering är ju värderingsmässigt är det väldigt viktigt för mig. Men jag känner också min karaktär. Så då gjorde jag så att i min källsorteringssystem så gjorde jag ingen... Det fanns ingen behållare för brännbart. Utan inne på toaletten fanns det en brännbart.
Ja.
Och det innebar liksom att varje gång jag inte sorterade något, alltså jag skulle slänga något som skulle brännas upp då, så var jag tvungen att ta 6 steg från diskbänken och in i badrummet.
Just det.
Alltså det skulle vara lätt att göra rätt då och omständigt att göra fel, om det nu är fel att slänga brännbart. Men ibland måste man ju det, men det skulle vara genomtänkt då i alla fall.
Ja, ja.
Alltså jag har i princip, jag har inget emot att skapa regler som hjälper mig att leva det liv jag tror på. Alltså jag kan se det här behovet i mig och så kan jag försöka skapa de här sakerna som hjälper mig. Mm. I den riktningen. För jag ser det hos mig själv. Att det är så ofta jag kämpar med min egen vilja. Alltså vad vill jag djupast? Och vad gör jag på? Liksom, vad blir det på ett ytligare plan?
Ja.
Och när Anders sen kom in i mitt liv. Så var det uppenbart att han tyckte att. Alltså den här typen av regler. Han tycker att det är lite onödigt. Typ, för att han verkar ha en större tilltro till sin karaktär. Än vad jag har. Och han har nog bättre karaktär än mig också. Det kanske är så. att det är det handlar om. Man är mer helgad. För jag har inte superhöga tankar om mina egna karaktärsmuskler liksom. Och därför ser jag det här behovet av att, okej, men det behöver finnas något runt omkring mig som upprätthåller det jag vill. Och så här. Alltså jag går inte till kyrkan varje söndag för att jag tycker att det är soft att gå upp på söndag morgon. Nej. Utan jag går till kyrkan de allra flesta söndagar för att jag har tänkt att det vill jag ska ingå i min veckorytm.
Ja.
Alltså jag springer ganska mycket, du vet. Jag springer sällan för att jag känner så här, det är kanske en av fem jag springer för att jag känner vad härligt det vore att komma ut. Men jag har en tanke om så här mycket vill jag röra på mig, ungefär. Det kan ju låta väldigt, det här låter ju, jag vet inte. Det låter som någon som också tycker att det finns lust i klosterregler. Men det låter inte så luststyrt.
Nej, det är principfast.
Ja, det kanske är det. Ja, men, och jag skulle säga det apropå mitt... vi pratade ju om det innan. Om man känner att man har ett inrutat liv.
Mm. Generation Y.
Alltså, ja, precis. Jag har ju levt en tillvaro som har varit rätt strukturlös det senaste halvåret. Egentligen har jag inte haft något eget boende. Jag har inte haft någon sysselsättning som har avtalats mer än några veckor eller månader framåt. Alltså, det centrala i livet är på något sätt, ja, men det är stabilt. Jag vet vem jag är och vem jag är gift med och ungefär vad jag vill på lång sikt. Men strukturerna som upprätthåller livet här och nu saknas. Och jag märker att det sliter på mig, att det är jobbigt för mig liksom.
Ja.
Även om jag absolut tror att det finns folk som skulle tycka att den här livssituationen var jobbigare än vad jag gör, så märker jag att nej, men det här, det är inte lätt för mig. Men om jag bollar tillbaka frågan till dig liksom, för om vi pratar om, nu har vi pratat lite om regel och regelbundenhet, och det är kanske inte bara det som man ska prata om när man pratar om en kristen livsstil, men finns det en kristen livsstil? Alltså finns det fortfarande, jag vet inte om det måste handla om regler och rutiner och regelbundenhet, men finns det konkreta saker som det går att säga någonting om? Så här ser det ut.
Mm. Ja, men det är ju en... Ja, men det tänker jag ju att det gör och att det måste göra. Den stora frågan i det tänker jag ju är, går det enkelt att definiera vad det är? Och om det inte gör det, så till slut om man säger så här, jo, men det finns det, men det är upp till var och en vad det är för någonting.
Mm.
Då är ju det en vägledning som är lika med noll också. Så att i det måste det ju finnas någonting som är, liksom är, vad ska man säga, objektivt sant. Och jag tänker att i detta så finns väl hela... Jag menar att vi finns i ett sammanhang, och det gör vi ju vad gäller det mesta. Att man hela tiden har rört sig mellan ytterligheter. Att kanske inte så mycket min generation, men backar man någon eller några generationer, för att hänga kvar i generationsfrågan, så var ju det där så extremt tydligt definierat och klart, och du behöver inte ens ha någon egen reflektion i det, för det fanns liksom inget utrymme för det. Och där kan ju pendeln liksom ha slagit tillbaka kanske väl långt åt andra hållet, att ingen har något att säga till någon annan som kan vara vare sig till vägledning eller liksom än mindre till rättavisning. Och där tänker jag att det måste ju finnas... Nej, jag tänker att det finns ju någonting. Men sen tycker jag det är jättesvårt. Ja, men säg då, vad är en kristen livsstil? Jag tänker att det finns en stor mångfald i hur det kan uttryckas och vilka de konkreta uttrycken är. Och det finns väl fortfarande någonting i mig som värjer mig lite grann för att säga så här, oh, men det är de här fem punkterna man ska uppfylla. Man ska göra si och så, man ska avstå från det. Och ja. Men jag tänker just utifrån den frågan, någon som i det här fallet då som ställer frågan, inte för att liksom betona någon slags trängsel eller liksom en trång och snäv tro, utan att det finns en uppriktig längtan efter så här, men jag vill veta liksom, finns det någonting som är vägledande, så måste det ju finnas där. Ja, jag känner att man hamnar ju nästan i ett icke-svar, just för att jag kan nog känna att jag nästan har en instinktiv rädsla för att formulera det där lite lättvindigt. För jag tycker att det finns så mycket historik i detta som gör att det måste finnas ett svar på den frågan, men det behöver också vara väldigt liksom avvägt, och det kanske man borde ha liksom top of mind att kunna säga, jo, det är så här det ser ut.
Nej, alltså jag tänker så här i grunden att jag tror, alltså en stor skillnad på kristen tro kontra andra religioner är ju dess förmåga att förkroppsligas i olika kulturer.
Mm.
Alltså, om du ska vara muslim, då måste du också vara kulturell muslim.
Ja.
Du måste liksom byta ut ditt sätt att äta, dina dagsrutiner, du måste be vissa tider, du måste i många liksom grenar av islam så måste du klä dig på ett visst sätt, alltså om du nu menar allvar med det.
Mm. Mm.
Likadant med andra religioner, alltså att det finns någonting kulturellt inkarnerat som du också måste ta över. Och kristen tro har visat sig funka på alla platser på jorden i alla tider i princip. Det finns något universellt som är så här, okej. Okay. Och det är väl kanske också tilltron till den heliga ande, att det är inte bara regler att förhålla sig till som inte funkar om jag kommer till en plats där det rent kulturellt krockar, utan det är också att liksom att lyssna på den ande som man har tagit emot och vara så här, okej, okay, hur förkroppsligas, hur levs den kristna tron ut här i den här situationen? Och det är också helt olika vilka förutsättningar varje människa har, så är det också. Så det tror jag är jätteviktigt, men skulle man ändå inte kunna, alltså jag tänker att det är en ganska bra utmaning till en själv att, nej, jag kanske inte kan säga något generellt om vad är ett kristet liv för alla. Vilka kläder har en kristen på sig? Nej, det vet jag inte, liksom.
Nej.
Men frågan borde ju kunna gå tillbaka till en själv i alla fall.
Mm.
Alltså, vad gör jag för att jag är kristen? Inte för att det för Guds skull behövs, liksom. Utan för, så här, vad gör jag som, vad ska man säga, fördjupa min tro och som också förtydligar min tro för andra? Vad i mina livsval är det som präglas av det? För ibland kan jag tycka så här att, för ibland hamnar man ju i samtal om där man pratar om, vad, alltså så här, jag kan tycka att vissa saker som omgärdas av rubriceringen att så här, det här gör jag för att jag är en kristen, att det förhålls till med en viss ironi. Alltså typ så här, ah, det är typiskt frikyrkligt att.
Och kan du känna igen det? Etiskt vägval liksom.
Ja, men så här, ja, vad det nu kan vara. För att det är typiskt frikyrkligt att. Ja, precis. Att spela innebandy, att ha ett stort kontaktnät, att gifta sig tidigt, och så vidare. Alltså, och då funderar jag på, kan man som kristen tala om saker som är så här, ja, men som inte bara, alltså att man sant och stolt kan prata om så här, ja, men det här gör jag för att jag är kristen.
Mm.
Det är min tro som leder mig till den här värderingen, och det tror jag på, det är jag stolt över. Det är inte bara så att jag är kulturellt inskolad i att det är innebandy eller musik som gäller, mm, utan det finns någonting djupare.
Ja, och det kanske samtidigt man skulle behöva liksom få reflektera över det. För jag tror att det finns två diken. Det ena är ju att det blir liksom pastischerna, att, som de vi sa. Det andra diket, tänker jag, är de höga hästarna.
Mm.
Att jag vill inte säga att jag försöker att tänka på andra. Vad du var duktig. Det vill jag inte säga om mig själv. Alltså, det är en sån svårighet, för man hela tiden ska parera någonting i andra änden. Antingen så blir det nästan som att jag liksom ironiskt ska säga att jag spelar innebandy eller jag, ja, vad det nu är. Vad jag gör eller inte gör. Men också det andra diket av självgodheten, som jag tänker också är ett dike man inte vill hamna i. Och till slut så blir det så svårt att vad jag än säger så hamnar man, att man alltid har en disclaimer i att så här, jag gör det här, men inte på det sättet att att man alltid på något sätt måste säkra upp det där.
Ja, och frågan är ju egentligen vad som skapar mer självgodhet och centrum på, alltså centrera mig själv. För att om man tar en sån sak som en väldigt klassisk kristen praktik är ju att ge pengar. Då kan man ställa sig frågan så här, ja, men om någon skulle fråga, varför ger du pengar till kyrkans verksamhet? Ja, men det politiskt korrekta svaret kanske skulle vara, ja, men för att jag vill det. Jag känner, det vill jag. Jag känner glädje i det. Och jag är liksom, den underliggande värderingen i det är ju att så här, jag har en glädje att vara generös.
Mm.
Och det är ju imponerande liksom.
Mm.
Och tänker jag att ett annat svar skulle kunna vara, jag tycker inte alltid att så här, det är inte alltid så att jag längtar efter att gå till kyrkan och ge den här summan, men jag har bestämt mig för det för att jag tror att det är bra för mig liksom.
Mm.
Vilket av det säger mer om alltså vilket av det riskerar att bli mer självgott egentligen?
Mm.
Det föregående låter ju som att jag har en bättre karaktär egentligen, tänker jag. Eller att jag är en godare människa kanske. Det andra handlar ju mer om att jag tänker att jag behöver annat för att upprätthålla det jag tror på. Ja.
Mm.
Nej, men jag tänker i alla fall att det är viktigt, den här betoningen att kristen tro är minst lika mycket liv som lära.
Mm.
Och jag tänker också att, alltså att om nästa generation och generationen efter det ska kunna ta emot tron på Jesus Kristus, så måste det vara mer än en samling trosatser. Det behöver vara mer än 10 Guds bud. Det behöver förkroppsligas och för att kunna förstås och tas emot. Och frågan som jag väl egentligen vill skicka med idag är det så här, med vilken variation går det att förkroppsliga ett kristet liv? Finns det någon gräns för vad en människa kan göra eller inte göra och hänvisa till sin kristna tro? Alltså det är ju jättestor skillnad på att vara nunna i ett kloster på en italiensk ö.
Mm.
Det finns öar i Italien, va? Känns absolut. Som att det är... Absolut. Ja.
Ja, jag själv inte varit på någon, men det är jag övertygad om.
I Grekland annars. Öarnas land. Och Finland är sjöarnas land. Ja, jag vet inte om det finns några kloster där. Men det är ju väldigt stor skillnad att vara nunna i ett kloster och att arbeta med fastighetsförsäljning i New York. Liksom vad det ger för förutsättningar. Och för att följa Jesus. Men tron är ju ändå att det går att göra det lika mycket på båda ställena.
Mm.
För vi tänker ju inte att... Eller jag tror inte att vi vill tänka i alla fall att något av det är mer eller mindre kristet. Men vad är det då som är kärnan i en kristen livsstil? Finns det saker som en kristen måste göra? Inte för att visa att den är en kristen, utan kanske för just det att tron ska förankras, fördjupas och bli möjlig att förstå av andra. Och det kanske låter när jag resonerar nu som att så här, frågan går främst ut till andra. Kan ni, nu får ni stå till svars här om ni tänker att ni har en kristen bekännelse. Men frågan riktas minst lika mycket till mig själv så här. Och det är nog där jag egentligen vill landa, att jag tror att frågan behöver gå tillbaka till varje enskild individ, för att livet ser så otroligt olika ut, att vad i hur jag lever, vad grundar sig i min kristna tro?
Mm. Ja, men precis, och utifrån det som du är inne på, att om vi ska tillbaka till det här med kontexten då, att uttrycken för det kan se olika ut givet förutsättningar. Men att på något sätt fundera på att i varje sammanhang måste det på något sätt också kunna återspeglas.
Mm.
Mm.
Ja, för jag djupt tror att vi är... Ja, det är ju djupt rannsakande, men jag tänker också på Emmy och andra människor som... Alltså det är ju en sak om man i generation efter generation liksom har sett hur ett kristet liv har gestaltats i olika perioder i livet. Så som det ju är för många som tillhör kyrkan. Men så kommer någon helt utifrån och säger, hur ser det här ut?
Mm.
Jag vet inte, liksom, jag har ingen familj eller släkt där det här har gestaltats. Jag kan inte plocka fram det i registret. Det måste vara möjligt att måla bilden också. Ja. Eller bilden, det är ju inte en bild, utan att gestalta något verkligt.
Och är det inte där också som det till sist blir en fråga om... En tro som levs i ett sammanhang där vi på något sätt delar liv. Och för jag tänker att ett svar hade varit så här, bästa Emmy, tack för dina frågor. Här kommer 5 kännetecken. Som ett svar på insändaren i text, och så har vi aldrig mötts. Jag tänker att det ganska ofta ändå handlar om att man har fått se någonting i andra människors liv. Det har funnits någonting där att fascineras av, att längta efter, att ta rygg på. Alltså det understryker också, jag tänker att svaret på den frågan till viss del också är knutet till gemenskapen.
Ja, precis. Och en gemenskap där det inte blir kravfyllt.
Nej.
Ändå. Nej. Och som också passar människor som inte trivs fullt så bra med rutiner som i alla fall jag gör, utan...
Precis.
Ja, där olikheten också ryms. Ja, men då knyter vi ihop det här avsnittet och jag hoppas att vi snart är tillbaka igen. Vad händer tills dess eller i närtid, Micke?
Ja, men det är ju, det återstår ju att se, tänkte jag säga. Men jag har ju någon förhoppning. Det är ju väldigt härligt, som den smålänning man är, så får man ju passa på att njuta när det fortfarande finns snö. Det ser lite risigt ut med det framöver, men någon dag till så ska vi väl ha kvar det, sen så ser det ut att försvinna. Sen tänker jag att jag ska faktiskt ta mig norrut. Jag är ju delvis student, så jag ska sätta mig nästa helg och åka, inte 100 mil, men 75 mil norröver. Och hoppas få njuta av lite snö där också. Så det blir...
Är du öppen för att ta emot spellistor för roadtrips?
Ja, verkligen. Jag kommer ha tid. Jag ska göra fram och tillbaka, så jag är absolut öppen. Tar tacksamt emot den formen av tips. Man kan också uppskatta väldigt mycket det här och liksom få försvinna iväg i den typen av... Det finns något kontemplativt över det där, tycker jag. Så det ser jag ändå fram emot. Vad händer för dig?
I den absoluta närtiden så väntar jag på att mäklaren ska ringa. Så får vi se hur lågt man kan lägga sig, så att säga.
Just det. Det vankas lägenhet.
Ja, men det är väl förhoppningen ändå. Sen, inte till vilket pris som helst.
Nej.
Det är väl så de flesta tänker. Men det finns en tanke om vad vi vill betala, så får vi se vad köparen... Det är ju, jag vet inte, jag har aldrig köpt något innan, men jag tror att det är köparens marknad.
Det sägs.
Nu är det i alla fall, för det är jag som är köparen.
Ja, precis. Nej, men lycka till där då. Men du får inte glömma innan det nu att det är bara 7 minuter kvar till Ludde ska ha mat. Det vill du inte missa.
Nej, snart kommer dörren forceras här. Det är det som brukar hända. Sen kan man ju hoppas att den andra hundägaren här har tagit sitt ansvar.
Man får hoppas. Vad härligt. Men då tackar vi för det här tillfället. Och som du sa, hoppas att vi snart är tillbaka.